I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det är Abel, Henok, Noa och Abraham som Hebreerbrevets författare syftar på med de orden i dagens episteltext. Tre mytiska gestalter från det vi kallar urhistorien och så Abraham från den äldsta judiska historien. Alla hade de dött med en tro som inte hade uppfyllts under deras livstid. Kanske har vi något att lära av den inställningen. Det där långsiktiga perspektivet som kanske känns främmande för alla utom skogsägare nu för tiden. De tvingas åtminstone planera för någon generation framåt eftersom träd växer så långsamt. De flesta annars i vår generation är istället präglade av ett uppdrivet samhällstempo med en mikrostress som till exempel yttrar sig i otålig frustration över att det kan ta några sekunder att ladda upp en bild på datorn eller mobiltelefonen. Vi behöver lära oss långsiktighet på så vis att vi placerar våra liv i kontakt med generationerna före och generationerna efter. Då blir döden på något sätt perforerad. För jag är en liten del av ett mycket större sammanhang. Ett sammanhang som fortsätter när jag är borta från den här jorden. Så låt oss då i vår bön om förlåtelse be om tålamod. Tålamod med oss själva, tålamod med andra och tålamod med Gud. Låt oss be och bekänna. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt 20:e kapitel. Jesus sa: att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. På tv sändes den här veckan det andra programmet i en serie på två med titeln Sorgen och jag. Det handlar om den mångårige nyhetsuppläsaren Claes Elfsberg och hans sorg efter en dotter som dog 30 år gammal i cancer 2018. Det är två fina, gripande program där han talar med sin terapeut men också med andra som har varit med om liknande svåra förluster av familjemedlemmar. Dessutom kommer ytterligare terapeuter, begravningsentreprenörer och en pensionerad sjukhuspräst till tals. Claes Elfsberg liknar sorgen vid ett upprört hav som fortfarande efter 2 år ständigt är i rörelse. När som helst kan den drabba honom med samma fruktansvärda kraft som den hade när dottern just hade dött. Det han söker i de här programmen verkar vara svar på frågan varför sorgen inte släpper sitt tag trots att det gått så lång tid. Sjukhusprästen Lars Björklund som medverkar i programmet, han ger svaret att sorg kan bestå av tre förluster. Förlust av relation, förlust av identitet och förlust av mening. När det gäller en förälder som sörjer ett förlorat barn så är alla tre förlusterna aktuella. Såväl relationen till en medmänniska som står nära som identiteten i att vara förälder, men också själva meningen med livet. Lars Björklund ger ett exempel med en gammal prästkollega i 90-årsåldern som han besökte, och då upptäckte att han på sitt skrivbord hade ett porträtt av en dotter som dog i 4-årsåldern. Den förlusten hade alltså följt den gamle prästen hela livet, kanske 70 år sådär. Jag tänker mig att den gamle prästen under ett helt yrkesliv regelbundet predikat om den kristna trons förvissning om att det finns ett liv efter det jordiska livet. Rimligen trodde han att hans dotter nu fanns hemma hos Gud i en tillvaro som har allt den här tillvaron saknar. En fullkomlig tillvaro. Så varför sörjer han då i 70 år? Ja, varför sörjer vi kristna precis lika mycket som de människor som tror att allt tar slut vid den biologiska döden? Vän av ordning med något slags nyttofilosofisk läggning frågar sig då, vad ska vi då ha kristen tro till om tron inte ens verkar ge ett tillfredsställande svar på den fråga som borde utgöra grunden till alla religionerna? Just nu läser jag boken Vårt enda liv av filosofen Martin Hägglund. Och han verkar ställa sig samma fråga. Med sina ateistiska glasögon så läser han kristna klassiker som Augustinus bekännelser, Martin Luthers skrifter och C.S. Lewis sorgebok Anteckningar under dagar av sorg, som han skrev efter sin hustrus död. Martin Hägglund konstaterar att de alla inte kan förneka sin egen sorg efter en människa de förlorat. Luther förlorade till exempel också en dotter. Och Martin Hägglund hamnar då i slutsatsen att troende i själva verket bär på vad han kallar sekulär tro. En tro utan plats för Gud och himmelrike. En tro som förutsätter att döden verkligen är slutgiltig. Alltså en tro som i själva verket avslöjar dem alla. I djupet av sitt hjärta tror de inte på det där eviga livet, för då skulle de inte sörja. Så hur är det då? Är alla vi sörjande kristna något slags fejktroende som egentligen inte tror på det vi bekänner? Nej, så är det inte. Sorgen är tillåten och naturlig. Också för oss kristna. Jag ska försöka förklara varför. Men när det gäller Martin Hägglunds resonemang så associerar jag till en diskussion vi hade i församlingens mansgrupp i onsdags. Den mansgruppen utgörs till drygt hälften av ingenjörer, vilket vi ibland skämtar om. I onsdags så fick jag frågan från en av ingenjörerna hur vi andra egentligen ser på dem. Tycker vi att de försöker tränga in verkligheten i något slags naturvetenskapligt slutet utrymme där allt ska vara tillgängligt för rationellt logiskt tänkande? Ja, frågan ställdes inte precis så, men det var ungefär så jag uppfattade den. Och på den frågan är mitt svar ja, att ungefär så är det. Men det är inget problem i mansgruppen, för där talar vi mest om livsnära känslor. Och där visade sig att inte heller ingenjörerna är särskilt ingenjörsmässiga, utan precis så irrationellt oförutsägbara som vi människor alla är. Jag tycker alltså att Martin Hägglund resonerar lite ingenjörsmässigt trots att han är filosof. Tidigt i livet bestämmer han sig i samband med sin morfars begravning för att det inte finns något evigt liv. Det där redovisade han i sitt sommarprogram i somras. Och jag anar att redan där i barndomen skapas rummet där hela hans fortsatta tänkande äger rum. Till och med som filosofiprofessor. Till och med som professor finns de där osynliga väggarna kvar. Allt han möter tvingas omedvetet in mellan de där väggarna som restes i hans barndom. På samma sätt har du och jag, kanske tidigt i livet, gjort upplevelser som begränsar eller utvidgar våra tankemässiga universum. Problemet är att vi inte är medvetna om det mer än i bästa fall på ett teoretiskt plan. Det är ungefär som att bygga ett hus, men själva grunden lades i en tid då du ännu inte var medveten om några alternativa tomter. Sen bygger du hela livet på det där huset och det kan bli ett oerhört imponerande livsbygge. Men utsikten, det du ser när du tittar ut genom fönstren i det där bygget, det bestämdes redan när du var barn. Det låg utanför ditt inflytande. Möjligen är det nu dags att återvända till dagens evangelium, där Jesus för att positionera sig i diskussionen om evigt liv hänvisar till en av det judiska folkets allra största auktoriteter, nämligen Mose. Han pekar på att Mose talar om Abrahams, Jakobs och Isaks Gud. Och eftersom de sedan länge var döda när Mose levde, så betyder det att de måste varit levande i en annan tillvaro när Mose yttrade de där orden. Och Jesu slutsats blir: Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. Ty för honom är alla levande. Sammanhanget som den här berättelsen står i är att några saddukeer kom och försökte sätta Jesus på prov. Och saddukeerna var den grupp som inte trodde på uppståndelsen, i motsats till fariseerna. Så här tar Jesus ställning för fariseernas uppfattning och mot saddukeernas. Han menar alltså att det finns verkligen ett evigt liv. Inom judendomen segrade sedan fariseernas uppfattning så småningom. Men i praktiken kan man nog säga att det slutade med något slags kompromiss. För inom dagens judendom är man påtagligt ointresserad av att tala om ett liv efter detta. Allt fokus ligger på jordelivet. Alltså mitt emellan fariseerna och saddukeerna på något sätt. Men för oss som har Jesus som ledstjärna så är det svårt att blunda för att han i många sammanhang faktiskt talar om ett kommande liv. Men det han säger i de sammanhangen är ofta att det finns ett samband mellan det kommande livet och hur vi lever här på jorden. Och det är det som Martin Hägglund inte verkar ta in i sitt resonemang. För det bygger på att en konsekvent evighetstro borde innebära att jordelivet blir ointressant. Som att då blir jordelivet som farstun där ute på något sätt när man är på väg in i kyrkan. Att det är här det riktiga livet är och då blir det där någon slags parentes. Men i själva verket är det ju precis tvärtom inom kristen tro. Hur jag lever här och nu är inte bara uttryck för en kort blinkning i universums slumpmässiga historia. Utan det hänger samman med något så oerhört mycket större. I den kristna tron blir mitt liv något av evig betydelse. Och då har jag inte rätt att kasta bort en enda av de dagar Gud ger mig här på jorden. Alla är de en del av evigheten. Men det oerhörda ansvar som då uppstår balanseras, tack och lov, av det som är Jesus allra största gåva till mänskligheten, nämligen nåden. Du får misslyckas. Du får svika. Det finns förlåtelse. En förlåtelse som också den räcker ända in i evigheten. Till sist vill jag återvända till Claes Elfsberg och alla andra som bär på en stor och tung sorg. Och precis som han påpekar i det där tv-programmet så vet vi alla egentligen bara en sak. Och det är att vi alla ska dö. Men vi kan vara nästan lika säkra på att vi innan vi dör kommer att drabbas av en svår sorg någon gång i framtiden. Sorgen och gråten tillhör människans grundvillkor. Och ingen av oss rår på den övermäktige fiende vi kallar död. Men vanmakt kan övergå i tillit. En tillit som grundar sig på att döden behövs för att ge plats för ett ännu större liv. Bilden av det här har vi på vartenda lövträd här utanför kyrkan. Det som gör att höstlöven faller är nämligen att de nya knopparna trycker på. Det är de som liksom tvingar de gamla löven att falla, liksom knuffar dem över kanten. Så låt oss då i full tillförsikt om att till och med döden ryms inom Guds famn skaga av oss fiendebilden av döden och med den helige Franciscus lära oss tala om döden som syster död. Vi sjunger psalm 23, vers 6 och 7.